بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ربنا زدنا علما. Vi har kommit fram till hadith 32 från al-Arba'in al-Nawawiyya. Där författaren nämner hadith Abu Sa'id. Abu Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal: La darara wa la dirar. Abu Sa'id berättar att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: La darara wa la dirar. Man får varken skada oavsiktligt eller avsiktligt. Det är översatt tvärtom här. Oavsiktligt eller avsiktligt. Och själva ordet darar wa dirar har många tolkningar. Vi kommer nämna kanske 4-5 stycken inshallah ta'ala. Så det här är bara en översättning. Det finns alltså andra sätt att översätta hadithen på. Hadithen är hasan, den är alltså godtagbar. Inshallah ta'ala. Och här nämner ulema att denna hadith är en princip i islam. Att inte skada sig själv, inte skada andra, är, och att det inte finns någon skada i islam. Alltså islam har typ förbjudit skada. Denna hadith lägger en grundprincip i våran sharia. När man studerar fiqh så finns det något som heter usulul fiqh, grunderna till fiqh. Och så finns det något som heter al-qawaid al-fiqhiyya, principerna i fiqh. Och till exempel en princip i fiqh är att man måste ha avsikt för att utföra en gärning. Det är en princip i fiqh som baseras på hadithen innama al-amalu binniyat. Eller hur? Ska du be dhuhr måste du ha avsikt för att be dhuhr. Det är en princip i fiqh att man måste ha en avsikt för att göra en gärning. Det är en av islams stora principer då. Det här är också en av islams stora principer. Och det är att ad-darar yuzal. Ad-darar, det som skadar. Och ad-darar, ad-dar, i motsatsen till en nefer. Det som gynnar och det som är nytta. Ad-darar yuzal. Det som skadar ska tas bort. Stoppas. Avlägsnas. Eller underlättas. Den här principen finns. Ad-darar yuzal. Det som är skadligt ska bort eller lättas, avlägsnas, stoppas och så vidare. Och beviset för den principen är den här hadithen. La darara wa la dirar. Och koranverser och andra hadither. Att islam har kommit för att hindra att man skadar varandra. Man skadar sig själv och man skadar andra. Med orätt. Och vissa ulema sa till mig att den här principen är hälften av bevisen, eller vad kan man säga, principerna för fiqh. Hälften. Varför? För islam, religionen, är byggt på två saker kan man säga. Jalb al-masali' wa daf al-mafasid. Religionen är byggt på två saker, alltså sharia. Jalb al-masali', att ta till och att öka och att beordra och påbjuda de saker som gynnar människan. Det som gynnar människor. Det här har islam kommit med. Därför finner vi att alla påbud, allt som är bra i islam och tillåtet till något som är bra. Masalih. Och andra delen, def al-mafasid. Religionen har kommit för att förbjuda och ta bort och stoppa och hindra och minska det som är dåligt och det som är skadligt. Så den andra halvan, att minska och ta bort det som är skadligt, baseras på denna hadith. Så kan man säga att den här hadithen utgör hälften av den här principen som då sharian bygger på. Ja. Ibn Rajab al-Hanbali nämner i hans bok Jami' Ulum al-Hikam att de lärda har olika åsikter vad gäller vad dessa ord betyder. Ad-darar wa ad-dirar. Det kommer från ordet ad-dar. Ad-dirar, som då betyder skada på arabiska. Darra yadurru, mudir. Någonting som skadar. Vad är då skillnaden på ad-darar och ad-dirar? De låter väldigt lika, eller hur? Så han säger, en tolkning är att det inte finns någon skillnad mellan dem, utan att det andra ordet betonar det första. Man får inte skada, man får inte skada. Okej? Okay? Det här är en tolkning. Men han säger, den vanligaste åsikten är att det finns skillnad mellan de här två orden. Den andra tolkningen är att ad-darar är, vad heter det? El-ism, typ el-imperativ. Det finns att ingen skada i islam, eller islam förbjuder skada. Och att ad-dirar är själva gärningen. Islam tillåter inte att skada, och ni får inte skada. Det är också en tolkning. No. Det sägs också att ad-darar är att skada någon på grund av att vinna någonting. Ad-darar är att skada en annan människa för att tjäna någonting eller vinna någonting. På grund av en nytta skadar du en annan människa. Och ad-dirar, att skada någon annan utan att vinna någonting på det. Vad säger onödan? Som till exempel en person som hindrar någon från någonting. Som, alltså han tar inte skada av att dela med sig av denna sak. Men personen skadas av att inte få denna sak. Till exempel, du har en brunn fullt med vatten, massa vatten. Och det hindrar törstiga människor från att dricka. Du skadas inte av att de dricker. Vattnet minskar inte. Alltså du skadas inte. Men du hindrar dem från att dricka. Förstår du? Då har du skadat dem utan att tjäna någonting. Eller hur? Det sägs också att det här är en tolkning på hadithen. Och det här är... vissa av dem höll då denna åsikt att vara mest korrekt. Som till exempel Ibn Abd al-Barr och Ibn Salah. En annan tolkning är att darar är att skada den som inte skadar dig. Vad dirar, andra ordet, en yadur bimen qad adarra bihi ala wajh ghayri jaiz. Att skada den som skadat dig på ett otillåtet sätt. Yani, en gång till här. Adarar, att skada den som inte skadat dig. Och dirar, att skada den som skadat dig på ett otillåtet sätt. Och det är denna åsikt som Wallahu alam Sheikh Fawzan utgår ifrån när han förklarar hadithen. Jag tänkte läsa Sheikh Fawzans förklaring på denna hadith. Jag tyckte den var väldigt, mashallah, vacker. Ja. Han säger att darar, första ordet då, lädarar, betyder när en person skadar en annan. Alltså enskilt. Alltså du får inte lädarar, du får inte skada folk. Dirar, fahuwa yadullu ala al-musharaka min al-janibain. Dirar betyder att båda skadar varandra, alltså ömsesidigt. Yani, du ska inte skada den som skadat dig, utan du ska istället bemöta honom med förlåtelse och överseende. Okej? Okay? Darar är att en person skadar dig. Dirar är när du börjar hämnas och ge tillbaka. Man börjar skada varandra. Islam förbjuder att du skadar en person och att man börjar då hämnas och ge tillbaka på ett förbjudet sätt. Som Sheikh kommer nämna här. Utan han säger, en muslim som har de troendes egenskaper ska istället förlåta och överse. Som Allah Ta'ala säger, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Att den som förlåter och försonar har sin belöning hos Allah. Surat Shura, vers 40. Yani till exempel, han säger, det är som då profeten säger, وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكْ. Bedra inte den som bedrar dig. Yani لَا دَرَرَ وَلَا دِرَرَ. Yani skada inte den som skadar dig på ett förbjudet sätt. På samma sätt som profeten sa, bedra inte den som bedrar dig. Eller svik inte den som sviker dig. Förstår ni? Och det här är ju från profeten Muhammeds egenskap, att han brukade inte ge igen ont med ont. Utan han brukade förlåta och överse. Okej? Men han säger, grundregeln är att al-qisas är tillåtet. Wa huwa adlun. Och det är rättvisa. I islamiska straff finns det något som heter qisas. Wa lakum fil qisasi hayat ya ulil albab. Qisas betyder vedergällning. Alltså tand för tand, öga för öga, näsa för näsa, öra för öra, liv för liv. Om du är i ett islamiskt samhälle och någon person till exempel kom och slog ut dina tänder, och du vet vem det är och han åker fast, då kan du i en islamisk domstol säga att jag vill att han ska förlora sina tänder. De tar honom till någon plats och slår ut hans tänder. Som en man som hade på profetens tid, tror jag, en judisk man som hade dödat någon genom att krossa huvudet mellan två stenar. Då så sa profeten att döda honom på samma sätt. Krossa hans huvud mellan två stenar. Det kallas för qisas. Yani. Och det här är rättvisa. Att det som du gör mot andra, gör man mot dig. Är det orättvist? Det är rättvist, eller hur? Du slog ut hans tänder, man slår ut dina tänder. Det här är rättvisa. Och det här är tillåtet. Jaiz, säger sheikhen. Men, eller afu, ahsan. Men att förlåta personen är bättre. För Allah Ta'ala säger, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Att straffet för en synd är en likadan synd. Alltså straffet för ett fel är ett likadant synd. Straffet för en synd är en likadan synd, eller likadant, likvärdigt straff. Han säger, det här är al-qisas. Det här är vedergällning. Och sen säger Allah, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Men den som förlåter och överser eller försonar har sin belöning hos Allah. Så han säger här att al-qisas är tillåtet. Men förlåtelse och överseende är bättre. Så om en person skadar dig, så bemöt inte honom med samma sak. Det här är bättre. Och det här kommer leda till att de här personerna kommer att tycka om dig. För personen som du förlåter kanske kommer att bli din vän. Han har gjort fel mot dig och du har rätt islamiskt att ta din rätt från honom. Men du säger, jag förlåter dig för Allahs skull. Det här kommer ju leda till att personen tycker om honom, eller hur? Och kanske till och med blir hans nära vän. Som Allah Ta'ala säger i surat al-Fussilat. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَ وَلَا سَيِّئَ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. I denna ayah så säger Allah subhanahu wa ta'ala att de goda och onda gärningarna kan inte likställas. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ. Besvara på bästa sätt. Eller någon gör fel mot dig, idfa billatihi ahsan. Yani ge igen och besvara och bemöt det här felet på bästa sätt. Yani med förlåtelse. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa. För då kommer personen som du var ovän med, den här som gjorde fel mot dig, ka'annahu waliyun hamim. Eran fiendskap kommer bli som att han var en nära vän till dig. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Och det är endast de tålmodiga som kan uträtta detta. Som kan gärna utföra detta. Och sheikhen säger här att den här egenskapen är inte någonting som alla kan praktisera, utan endast de tålmodiga. De som inte har tålamod kommer inte förlåta. Men den som har tålamod kommer att förlåta. För han vet att förlåta en person som gjort fel mot dig är någonting svårt. För människan i sin natur vill ha hämnd. Så att förlåta personen kräver tålamod. Och vad säger Allah Ta'ala sen? وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Att det är endast som tålmodiga som kan göra detta. Och de som gör detta kommer att få en stor belöning. Den som förlåter folk som gjort fel mot honom har bevisat sitt tålamod och han har belöning att hämta oss Allah subhanahu wa ta'ala. No. Så sheikhen säger att det här är då en tolkning på hadithen. Ladarar, en person får inte skada någon annan. Waladirar, att du börjar skada tillbaka och ge igen tillbaka. På ett förbjudet sätt, det här är inte tillåtet. Men som vi sa, på ett tillåtet sätt, naam. Det finns en viss skada som är tillåten i islam. Som vi sa till exempel, al-qisas, personen slog ut dina tänder, du har rätt att få hans tänder utslagna, vilket kommer att skada honom. Men det är tillåtet. Eller hur? Den som åker fast för att ha druckit alkohol piskas. Lätt, inte hårt. Men det är också en slags skada, men det är en skada som är tillåten. Men generellt så är det förbjudet i islam att skada varandra. Så sheikhen han säger här att också på slutet att man får inte skada någon. Varför? För du vill inte att någon skadar dig. Och du ska bemöta folk så som profeten sa alaihissalam, att en person är inte en sann troende tills han älskar för sin broder det han älskar för sig själv. På samma sätt som du inte vill att någon skadar dig så ska du inte heller skada folk. Och som du också har nämnt i hadithen, att du ska bemöta folk med det som med det som du vill bli bemöten med. Du ska behandla folk så som du själv vill bli behandlad. Eller låt bli att skada folk. Och generellt en muslim ska gynna folk och inte skada folk. Profeten alaihissalam han sa khayrukum anfa'ukum linnas. Den bästa av er är den som är nyttigast för folk. Den som gynnar folk mest. Den är den bästa muslimen. Den som gynnar folk med sitt tal och sina handlingar och sina pengar och sin kunskap. Det är den bästa muslimen. Vem är den sämsta muslimen? Den som skadar folk mest, eller hur? Och därför så sa profeten alaihissalam att en muslimu men salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslimen är den sanna muslimen är den som inte skadar andra med sin tunga och sina händer. Du kan känna dig säker från honom. Det är en sann muslim. Så det är så en muslim ska vara. Han ska inte gå och skada folk. Och ulema säger att om muslimerna skulle implementera den här hadithen så skulle de islamiska samhällena vara mycket bra. Eller hör att vi lär oss förlåtelse och överseende. Istället nu finner vi att det är mycket sådana här hämnd och hat och man ska skada folk och audubillah. Mycket ondska hos vissa människor. Istället muslim ska vara godhjärtat och inte skada sina medmänniskor. Tänkte nämna här vissa saker som ulema har nämnt. Ja. Det finns då två sorters skada. Antingen med flit eller oavsiktligt. Du kanske råkar skada någon människa oavsiktligt. Det här ska du sluta med. Till exempel att du vattnar din trädgård och vattnet rinner in i din grannes hus till exempel. Utan att du vet det. Och sen får du reda på det. Då måste du direkt sluta, eller hur? Baserat på hadithen, ladarara wa ladirar. Då får du fixa något annat sätt att vattna din trädgård på. Och så finns det avsiktligt. Att man skadar någon avsiktligt. Som vi sa, mannen som hindrar folk från att dricka från hans brunn, till exempel. Eller till exempel vatten, en flod rinner igenom din mark. Och sen sprider den sig till resten av folk. Och du bara stoppar vattnet. Så att folk inte får vatten. De kan inte vattna sina gårdar. De kan inte odla. Djuren kan inte äta. Bara helt i onödan. Inte heller tillåtet. Och då har man rätt som muslim att vända sig till en domare. Och klaga. Beklaga sig och säga den här mannen. hindrar oss från det här vattnet eller skadar oss på det här sättet och så vidare. Och då har domare rätt att stoppa honom, att hindra honom från detta. Förstår ni? Eller man brukar också nämna det här exemplet med man har två hus bredvid varandra och ena grannen får för sig att göra ett fönster som är precis framför grannens hus där han kan se in i typ grannens sovrum. Ha? Vad säger vi där? Är det tillåtet? Nej, det darrar. Det skadar grannen. Han kanske vill ha frisk luft eller någonting, men nej, det går inte. För du kommer att skada din granne. Och som vi sa, det finns någon som skadar sin granne på med onda saker. Till exempel sätter på musik på hög volym. Eller hur? Inte tillåtet. Här kan du också klaga och säga den här, min granne stör mig med någonting som skadar både honom och mig. Så islam har kommit för att förbjuda detta. Och den som skadar med flit kan domaren stoppa och han kanske också kan ge honom någon slags straff, böter eller någonting sånt för den skadan han har orsakat. Ulema nämner också här under denna hadith att islam har hindrat och minskat och förbjudit att darar i både al-ibadat och al-mu'amalat. Både i dyrkan och i de sociala aspekterna av islam. Till exempel i dyrkan. Vi finner inte att Allah azza wa jall har förpliktigat någon dyrkan som skadar människan. Eller hur? Ibada, när du dyrkar Allah, det är inte på ett skadligt sätt. Skadas du av att göra salah? Får du ont av att göra salah? Blir du fattig av att göra salah? Blir du sjuk av att göra salah? Nej, det är snarare tvärtom. Att salah gynnar dig, eller hur? Men om bönen skulle skada dig på grund av din individuella situation, till exempel du kan inte stå. Om du står så får du jätteont i ryggen och benen och kanske faller ihop och så vidare. Då har sharian kommit och sagt nej, du behöver inte stå, du kan sitta och be. Eller hur? Kan du inte sitta och be, du kan ligga och be. Det är också en princip då att darar yuzal, det som skadar människan, har islam kommit att stoppa och hindra och ta bort. En person måste göra wudu när han gör salah. Men en person kanske inte kan använda vatten på grund av en brännskada eller någonting sånt. Och kommer att skadas av vattnet. Vad säger vi då? Gör tayammum. Du behöver inte, eller du kanske inte ens får använda vatten för att det skadar dig. Och islam får man inte skada sig. Gör tayammum. Rena dig med jorden. Det finns många liknande principer där islam har kommit och underlättat. Fasta ramadan. Skadar det dig att fasta? Nej, du får inte fasta. Du får inte fasta om du tar skada av att fasta. Får inte, det är inte tillåtet. Utan ta igen dagarna när du är frisk. Kan du inte fasta då heller? Mata en fattig. Hänger ni med? Så alhamdulillah, islam har kommit och hindrat all form av skada på mänskligheten. Och sen har vi det här, de här sociala aspekterna. Eller det som kallas för mu'amalat. Det som har att göra med till exempel samlevnad, giftermål, skilsmässa, arvsrätt, uppfostran av barn och liknande saker. De här sakerna, där är det också förbjudet att skada. Till exempel en person har många barn. Och när han ska dö så säger han att jag skänker alla mina pengar till, jag vet inte vem, till min hund. Ja. Det här är att skada arvtagarna, eller hur? Inte tillåtet i islam. Han får max testamentera en tredjedel till välgörande ändamål eller till någon person. Max en tredjedel och resten måste delas ut så som Allah har bestämt i Koran. Och han har ingen rätt att bestämma över de pengarna. Och i ett muslims land, om någon kommer med ett sånt här testament, pengarna går till min kompis eller min hund eller någonting, rivs under det. Det är inte värt någonting. För det går emot Koran. Förstår ni? Så det är att man skadar. Eller skilsmässa också. Vissa människor ska skilja sig från sin fru, men han håller kvar henne bara för att skada henne. Det är inte tillåtet. För att hon ska kräva skilsmässa så att det blir skuld, så att han slipper att betala till exempel mahar som man har kommit överens om. Det finns i många arabiska kulturer. Om mannen skiljer sig, han måste betala mahar och achar. Så han är skyldig kanske 200-300 000. Istället när han säger nej, låt henne skilja sig, då slipper jag betala. Ja? Så han skadar henne. Han håller kvar henne och är jättetaskig mot henne tills hon kräver skilsmässa. Det är inte heller tillåtet. Det är så många liknande exempel. Så man får inte skada varandra på detta sätt. Under denna princip, Abarar Yuzal, finns det också andra principer. Till exempel att man får inte hindra eller ta bort någonting skadligt med någonting skadligt. Du får inte förbjuda någonting på ett förbjudet sätt. Till exempel du har någon ungdom säljer knark i centrum. Det är dåligt, du vill hindra honom. Du vill ta bort den här skadan. Kan du då gå och skjuta honom i huvudet? Och säga, kallas, nu är han borta. Nu är du färdigt. Kan man göra så? Det kan man inte. För det är också en darar, det är också en skada. Så det får man inte göra. Man får ta bort en skada med en annan skada. En annan princip som faller in under denna, det är också en av islams största principer i fiqh, det är att dar al-mafasid muqaddam ala jalb al-masalih. Att ta bort, hindra eller stoppa det som är dåligt har företräde framför att yani öka och ta till sig eller göra det som gynnar, det som är bra. Som vi sa i islam, man kollar alltid på två saker. Det som är skadligt och det som är bra, det som är nyttigt. Eller hur? Det är nyttigt att dricka vatten. Det är skadligt att dricka alkohol. Man väger upp nyttor och fördelar och nackdelar kan man säga. Och att stoppa nackdelar har företräde framför att yani, utföra det som gör fördelar. Vi ska nämna exempel här. Ett exempel. Yani, när man gör tawaf runt Kaaba, man går runt Kaaba, så är det sunna att gå fram och pussa den svarta stenen som finns på ena hörnet av Kaaba, som är en sten från paradiset. Och pussar man den så sa profeten Sassalam att jag kommer vittna för dig på domedagen. Ja? Och profeten Sassalam gick fram och pussade den. Och kunde han inte så rörde han med handen. Och kunde han inte så rörde han med sin käpp. Och kunde han inte det så pekade han bara med fingret. Satt på sin kamel och pekade på svarta stenen när han gjorde tawaf. Så att röra eller pussa svarta stenen är sunna, eller hur? Inte wajib, sunna. Om du gör det får du belöning. Under hajj. När tusentals, tiotusentals människor gör tawaf runt Kaaba. Då kan det vara typ omöjligt nästan att gå fram och pussa svarta stenen. Och enda sättet att göra det är genom att tränga sig och putta folk och skada folk. Och att liksom man tränger in sig bland män och kvinnor. Och hänger ni med? Någonting som inte är bra i islam. Och speciellt skada folk bredvid Kaaba och putta folk. Är det någonting tillåtet? Det är haram, eller hur? Det är en mafsada, någonting dåligt. Så här ska du väga upp. Du står nu framför Kaaba. Du vill jättegärna pussa svarta stenen. Vilken är en maslaha, någonting bra. Men så kollar du på mafsada. Oj, jag kommer putta folk bredvid Kaaba. Jag kommer att göra det svårt för folk att göra tawaf. Vilket är någonting haram, att skada folk och putta folk och sånt. Du väger upp de här fördelarna och nackdelarna. Vad väljer du för någonting? Ja? Du väljer att inte gå fram och pussa stenen. Att istället bara peka. Säg Allahu Akbar och peka. Förstår ni? För att röra stenen i sunna. Och att putta och störa och skada muslimer är haram. Som du väger upp sunna och haram. Vad väljer du? Att du lämnar det som är haram. Eller hur? Du gör inte någonting haram för att göra någonting som är sunna. Eller hur? Så det är en jätteviktig princip i islam. Att ibland måste man väga upp fördelar och nackdelar. Och då ska man alltid tänka på att det här med skada och det som är haram ska ha företräde. Att hindra det. Hindra det som har skada. Och det som är dåligt ska hindras. De nämner också under denna princip att om du står inför valet av två dåliga saker, två skadliga saker, du måste välja en av dem. Då väljer du den minst skadliga. Du väljer den minst skadliga. Till exempel du höll på att svälta och du kan bara äta gris eller koskött som inte är halal slaktat. Vad väljer du? Koskött. Det är mindre, kan man säga, kanske haram än det där svinköttet. Förstår ni? Och det kan hända att man hamnar i en sån situation att man måste väga upp två dåliga saker. Då väljer man den minst dåliga. Så den här hadithen är väldigt, väldigt viktig. Och den lägger då ut den här principen att vi ska inte skada oss själva. Vi ska inte skada andra människor. Vi ska inte skada andra på ett förbjudet sätt. Utan man ska också lära sig då förlåtelse och överseende. Nästa hadith, hadith nummer 33. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن حديث الصائب بن عباس رضي الله عنهما أت الله سندبود صلى الله عليه وسلم صاب. Skulle folk få allt vad de gjorde anspråk på så skulle de göra anspråk på både folks egendomar och blod. Men det åligger den som anklagar att hämta bevis och den som nekar ska avlägga en ed. Och hadithen är Hassan och berättas av Bayhaqi och en del av hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Denna hadith lägger också ut grunden för Al-Qadha, en av grunderna i Al-Qadha vad gäller hur man dömer mellan folk. Som Sa'di säger att denna hadith är en stor grund vad gäller Al-Qadha, att döma mellan folk i tvister. För det händer alltid att folk är oense. Det finns alltid de som tvistar, eller hur? Folk vänder sig till domstolar och säger att det här är rätt, det här är fel och det här var min mark och det här nej, det är, han ärver fel och alltid tvister mellan folk, eller hur? Företag, avtal, han höll inte sina avtal och hit och dit. Så folk vänder sig till en domare för att döma mellan dem. Och här så nämnde profeten alaihissalam i denna mycket viktiga hadith att när en domare ska döma mellan folk så får han inte döma bara på baserat på påståenden och anklagelser. Man har alltid två parter som kommer, en som anklagar och en som anklagas, eller hur? När det är en tvist, en som påstår någonting och den andra kanske nekar. Så det är inte tillåtet att bara höra en sida. Någon kommer och säger, han stal min mobiltelefon. Han håller en mobil i handen. Då kan jag inte som domare bara säga, okej, du har rätt, varsågod, ta tillbaka mobilen. Eller hur? Utan då måste man ha bevis. Och vi ska nämna här hur man går tillväga när det är en sån här tvist mellan folk. För om domaren bara dömer i enlighet med att höra en sida och påståenden, vad sa profeten Sallam? Då kommer folk att göra anspråk på blod och pengar. Genom folk som inte fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Om de vet att de kan ta folks saker bara genom att gå till en domare och säga det här är mitt och domaren säger varsågod. Då kommer de som inte fruktar Allah att gå till domstolen och säga han tog mitt hus, han tog min mark, den här marken tillhör min farfar och så vidare. Och bara ljuga. Och domaren säger varsågod ta. Eller hur? Men så funkar det inte. Utan profeten alaihissalam han nämnde här principen. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Den som påstår och anklagar ska hämta bevis. Wal-yaminu 'ala man ankar. Och den som nekar ska svara. Här ska vi nämna ett exempel som inshallah gör att det här klarnar. Vi har två personer, Zaid och Amr. Och man brukar ofta använda de här två på arabiska när man gör exempel. Zaid och Amr. Zaid håller i en mobiltelefon. Zaid håller en mobiltelefon framför domaren. Han säger det här är min mobil. Amr säger nej, det är min mobil. Det är min mobil. Vad gör då domaren? Grunden är att det är Zaids mobil. För det är han som håller den i handen. Eller hur? Det är grunden. Du bara ser att han har mobilen. Det är hans mobil. Det här är grunden. Men då säger Amr, nej, det är min mobil. Okej? Okay? Vad händer då? Vi ska implementera denna hadith. Al-bayyinatu al-mudda'i. Den som påstår och här anklagar, det är Amr. Han påstår att det är hans mobil och anklagar Zaid för att ha tagit hans mobil. Okej? Okay? Vad sa profeten s.a.w.? Han måste hämta ett bevis. Amr måste hämta ett bevis. Al-bayyinatu al-mudda'i. Zaid har inte anklagat någon, han har bara mobilen. Amr anklagar honom för att ha tagit hans mobil. Då måste han ha bevis. Som bevisar att det är hans mobil. Och bevis, det kan vara till exempel pålitliga vittnen. Som säger, naam wallahi, vi var med Amr igår på Elgiganten och han köpte den här mobilen. Vi vittnar om detta. Och sen så tog Zaid den. Okej? Okay? Då dömer man att mobilen är Amrs, för han har bevis. Eller till exempel idag, han hämtar ett kvitto. Det står här, Elgiganten, datum, serienummer på mobilen och man kollar och det är samma mobil. Det är ett bevis, eller hur? Då ger man tillbaka mobilen till Amr. Vad händer om Amr inte har bevis? Amr kommer till domaren och säger, Zaid har min mobil. Har du bevis? Nej, jag har inget bevis. Då säger domaren till Zaid, svär på att det är din mobil. Säg wallahi, det är min mobil. Om Zaid säger wallahi, det är min mobil. Då säger domaren, khalas, det är din mobil, du får behålla den. Vi utgår från detta. Men om Amr kommer utan bevis och säger det är min mobil och domaren säger till Zaid, svär på att det är din mobil. Och Zaid säger nej, jag ska inte svära. Vad gör domaren då? Då tar han mobilen och ger den till Amr. Förstår ni? För om det skulle vara hans mobil, varför ska han då inte vilja svära på Allah att det är hans mobil? Eller hur? Så det här, ni hänger med i scenariot, eller hur? Att personen som kommer och anklagar någon för någonting måste ha ett bevis. Och det här kan också vara till exempel i avtal. Två personer hade ett företag, eller en make och hans maka, man och fru, hade ett avtal, äktenskapsavtal. Och de kommer och tvistar. Då har domaren samma tillvägagångssätt. Okej, du anklagar den här personen för att ha brutit kontraktet. Hämta bevis, hämta kontraktet, hämta vittnen och så vidare. Så man utgår från det här. Hämta bevis. Har du inget bevis, då säger du till den här personen, okej, okay, svär på Allah att det här är sant eller det här är fel och så vidare. Beroende på vad det är. Så det här är vad gäller världsliga saker. Att personen som anklagar måste ha ett bevis. Har han inte ett bevis så svär personen att det inte stämmer. Och då avslutas hela den här tvisten då. Och Sheikh Abdul Mohsin Al-Abbad säger i förklaringen här att på samma sätt som en person måste hämta bevis för världsliga saker inför en islamisk domare, så gäller det här också religionen. De saker som berör Al-Akhira. Där måste man också ha ett bevis. Och han säger till exempel, de som påstår att de älskar Allah och profeten sallallahu alaihi wasallam, de måste också bevisa sin kärlek. Eller hur? Som Allah ta'ala nämner i surat Ala Imran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Säg, om ni verkligen älskar Allah, så följ då mig, alltså Muhammad alaihi wasallam, då kommer Allah att älska er och han kommer att förlåta er för era synder. Ibn Kathir säger i tafsir att denna ayah, den är hakima. Den är som en slags kriterier. Ett kriterium för att döma och avgöra vem som verkligen älskar Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, den är hakima, som en, vad kan man säga, en domare mot alla de som påstår att de älskar Allah men inte följer Muhammeds väg sallallahu alaihi wasallam. Fa'innahu kadhib, han är en lugnare i hans påstående. Tills det att han följer Muhammeds sharia sallallahu alaihi wasallam och den religionen som han kom med. i det som profeten sa och det som han gjorde. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Men Allah säger till profeten alayhi salatu wasalam: "Säg, om ni verkligen älskar Allah, följ då mig, då kommer Allah att älska er och förlåta er för era synder." Och sen säger Ibn Kathir: "Ey, yahsul lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iyyahu." Ni kommer få någonting mer än att ni bara älskade Allah. Allah kommer att älska er. Och det här är större än att ni älskar Allah subhanahu wa ta'ala. Som vissa av ulema från Salaf sa, att det viktiga är inte att älska, utan det viktiga är att älskas av Allah subhanahu wa ta'ala. Och Al-Hassan al-Basri och andra av Salaf, de sa att ett folk påstod att de älskade Allah, så har Allah prövade dem med denna aya. Genom ni älskar Allah, vad är då beviset? Följ profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så denna hadith al-bayyinatu ala al-mudda'i gäller också vad gäller religiösa saker. Till exempel idag du kan hitta en människa som säger: "Jag är en mu'min, jag är starkt troende." Men han ber inte, han jobbar med haram, han lurar folk och så vidare. Är han en mu'min? Nej, det är han inte. För om han skulle ha iman i hjärtat, då skulle den visa sig i hans handlingar. Eller hur? Om hjärtat är gott så är gärningarna goda. Om hjärtat är ont så blir gärningarna onda. Så det räcker inte i islam med att komma och påstå saker utan bevis. Utan det måste också finnas bevis för det som man påstår. Al-bayyinatu ala al-mudda'i. Och här är också en annan viktig sak som man kan ha som lärdom av denna hadith. Att den som påstår någonting ska hämta bevis. Idag så anklagas folk till höger och vänster för massa saker. På internet och de här är si, de här är så, ulema är si, ulema är så, ulema tar mutor, ulema hit och dit. Vad säger vi till dem? Al-bayyinatu ala al-mudda'i. Ni som påstår detta, hämta bevis. Qul hatu burhanakum. Eller hur? Om ni anklagar dessa ulema för att vara allierade till USA och inte tala sanningen och ta mutor hit och dit, hämta bevis. Ni måste komma med argument. Och folk anklagar tyvärr Ahlus Sunna och ulema för många saker som inte är sant. Men du finner att de inte har bevis. Okej, du anklagar den här sheikhen för si och så. Vart har han sagt det här? Vilken bok? Vilken kassett? Vilken föreläsning? Skicka mig länken. Har du inte detta? Inte kaddab. Du är en lugnare. Eller har du vittnen? Eller har du någonting? Har du ingenting? Inte kaddab. Så det är en väldigt viktig sak. När ni hör att folk blir anklagade, säg: vad har ni för bevis? Vart står det här någonstans? Vilken hemsida? Vilken länk? Och så vidare. Eller hur? Basera på denna hadith. Al-bayyinatu ala al-mudda'i. Den som påstår ska hämta bevis. Så vi lär oss av denna hadith att sharian har kommit för att skydda folks egendom och folks blod. Som hadithen började. Att om folk skulle få anspråk på allt som de ville ha, så skulle folks blod och pengar gå förlorade. Eller folk skulle då anklaga varandra utan bevis. Och folk skulle förlora sina pengar och sina liv baserat på att domaren skulle döma fel. Men islam har då kommit för att skydda folks blod och folks egendomar. Vi lär oss också av hadithen hur profeten a.s. har lärt oss hur man ska döma mellan två människor som har en tvist. Denna hadith är då väldigt viktig i Bab al-Qada, vad gäller hur man ska döma mellan folk. Att domaren måste då vara rättvis. Och inshallah nästa vecka kommer vi gå igenom hadithen om al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. En mycket mycket viktig hadith inshallah ta'ala. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.